Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ser du en möjlighet på marknaden? Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo 24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo 24 kan du handla aktier från 8 olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IG:s tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börsen framförallt. Men även en del makro när det är påkallat och kanske till och med lite politik någon gång då och då. Den här gången blir det nog mest börs skulle jag tro, för jag heter Ulf Pettersson och sitter på vår börsredaktion. Och med mig har jag Johan Wendel som också sitter och skriver om börs om dagarna. Hejsan Johan.
Tjena, tjena Uffe.
Bra. Ganska aktiv vecka även denna veckan. Det är alltid aktivt om man håller på med börsen. Men jag tycker det har varit lite extra hett denna veckan med alla dessa noteringar som ska komma. Så det får vi väl prata om Johan tycker jag. Sen tycker jag att du ska prata lite om Betsson, spelbolaget som kanske blir uppköpt. Vi får väl se, du får prata om det. Sen så ska vi kanske prata lite om Kina också. Det här Evergrande, det här fastighetsbolaget som kanske kan stöka till marknaden lite grann. Och lite allmän börs. Och nästa vecka har vi ju mer makro. Men det får vi väl du och jag också avhandla lite grann med räntebesked i Stockholm och USA. Bra. Ska vi låta dig prata lite först då med Betsson? Eller vad är det som händer där aktien rusar? Finns det skäl till det eller?
Ja men precis. Betsson-aktien gick ju upp väldigt mycket igår, det vill säga torsdag denna vecka. Och det här var ju då efter att sajten Action Network publicerade en artikel om att amerikanska bolaget Fanatics kikar på förvärv i den här sektorn. Och de som nämndes då specifikt var Betsson bland annat som en av två uppköpsspekulanter. Det andra är ett amerikanskt bolag som heter Rush Street Interactive, eller RSI. Så jag skrev lite om det här Betsson då och tänker väl så här, det är inte helt ologiskt att tänka sig att Betsson skulle kunna bli uppköpt av ett amerikanskt bolag då. Och då som man påpekar i den här artikeln är det ju liksom att det är inte liksom Betssons själva verksamhet man kanske köper bolaget för, utan deras tekniska och operativa kunnande som man vill få in då. Fanatics är då ett sportkläders e-handelsbolag som har sagt att de vill ge sig in på spelmarknaden i USA. Och det är en kapprustning som pågår i USA. Det är först inte kvar, det är en sprint som pågår. Bolagen satsar jättemycket pengar. Ingen tänker på vinsten, utan det är översta raden tillväxt, kunder och så vidare som ska in. Så i ett sånt läge skulle man kunna tänka sig att Betsson absolut skulle kunna vara en grej som folk räknar på. De är inte så våldsamt högt värderade heller. Värderas till ungefär 13 gånger fjolårsvinsten här. Ungefär 11 gånger det här året, räkenskapsårets beräknade vinst. Så att det är ingen tokdyr transaktion. Men som sagt, man kanske inte, man köper inte för Betssons liksom befintliga verksamhet.
Man köper deras, ska vi säga, Kambi-del då, deras spot, det de har satt upp här och ska försöka börja sälja i som tredjepartslösning, deras livespel, ja, i huvud taget bettingdelen helt enkelt, alltså när man sätter oddsen.
Ja, precis. Men Betsson har ju då en sportbok som man har sålt business to business. Man har försökt pusha lite för den här. På marknaden har ganska många varit skeptiska. Jag skrev om det här i början av året, vilka olika vägar i USA som Betsson och Kindred har varit. Och Kindred har ju en betydligt större närvaro i USA. Betsson har en liten lilltå får vi väl säga på den amerikanska marknaden genom att man opererar i delstaten Colorado, genom då att man säljer den här sportboken business to business till Dostal Alley Casino, som i sin tur är det som är det konsumenterna ser då. Men den här då sportboksverksamheten då som man säljer business to business har i princip värderats till 0 kronor av marknaden. Det är liksom inte en opportunitet som man riktigt har tänkt på riktigt. Och jag skrev i början av året där att optimisten ser där ett gömt guldägg i Betsson, medans andra ser liksom att man försöker lyfta fram grejer som kanske inte är så bra. Och här ser det ut som att optimisterna då kanske har lite rätt. Men som sagt, bara för att det är logiskt att man räknar på ett bud på Betsson, det betyder inte att det kommer. Det ska vi betona också. De räknar säkert på många bolag. Alltså man räknar ju garanterat på Kambi också. Men där har vi ju den här poisonpillet i den här konvertibeln som Kindred har i Kambi som stoppar då uppköp. Och den lapp ju ut 2023. Och där vill ju för övrigt, när jag snackade med Kambis vd Christian Elén förra veckan, så vill han inte kommentera huruvida man ska förlänga den eller inte. Så att, men det händer saker i den här sektorn. Det är en konsolidering som pågår. Det är en mängd förvärv i USA som sker hela tiden. Så att det saknas inte riskvilja eller kapital direkt.
Men den här nyheten, jag vet att senast vi poddade, du och Johan, så pratade vi om Sobi som var i ett liknande läge då, med så att säga medieuppgifter kring det där. Men det känns som att det var lite mer troligt med Sobi-budet, liksom hur det ser ut. Då var det ändå liksom en ganska tydlig liksom vem som skulle vara köpare. Och, alltså det kändes lite tydligare än dessa medieuppgifterna, eller vad tycker du?
Precis, det var mer substans bakom Sobi, och det kom ju ett bud sen också, så att det stämde ju uppenbarligen. Här var det lite mer sådär, ja, jag har inga svårigheter med att köpa, att man har räknat på det. Sen som sagt, det betyder inte nödvändigtvis att det kommer ett bud.
Men det är åtminstone till salen, får man anta, för det finns ingen direkt ägare i Betsson som skulle liksom motsätta sitt bud här. För det finns ingen ägare över 10% av de som är störst i fonder och sånt där. Så man, det kan man väl tänka sig att kommer det ett bud där, så blir det affär också.
Allt beror på priset, som alltid.
Så är det. Så, det om bud och eventuella bud. Det har varit lite mer konkret, skulle jag säga, kring noteringen här. Och det är en enorm noteringshets. Vi har ju fått Storskogen att de verkligen ska till börsen. Vi har fått det här Truecaller, och det spekuleras allt mer kring Volvo Cars. C-Tech är på gång börsen, och vi har redan haft, som redan är på börsen då, Kjell & Company, som blev en stor succé här. Är det något av de där bolagen, Truecaller, är det något som du har koll på, eller hur?
Nej, egentligen inte. Och jag ska säga att det av de som liksom är på väg in nu, det är väl inget man känner så här att man skulle vilja köpa. Det är i alla fall min spontana känsla. Jag menar, de prislappar också som det snackas om i medieuppgifter, ja, men till exempel för Volvo Cars och sådär, det känns alldeles för saftig prislapp alltså, för att man ska vara intresserad. Eller vad känner du?
Ja, lite så. Jag var väldigt positivt inställd till Kjell & Company, som jag tyckte kom in till en låg värdering och liksom välskött notering med ett fast pris och sådär. Och tar vi de andra, så är det inte riktigt lika klarlagt ändå. Truecaller verkar ju komma in ut på en börs på en marknadsvärdering på 24-25 miljarder kronor, och tjänar i sig pengar, men det är klart det är en helt annan multipel än den vi såg i Kjell. Kanske ska vara det också, det är ju mer tillväxt. Men, och tar vi då Volvo Cars, så är det för första väldigt vi har ju skrivit upprepade tillfällen här att det verkar liksom vara lite osäkerhet kring vad det blir för värdering, där Geely verkar vilja liksom sätta en väldigt hög prislapp, medan den marknaden inte är beredd att betala så mycket i de här, ska vi säga, förkontakterna som har skett. Så vi får se vad det handlar om, men nej, så är det ju, att det är liksom helt andra värderingar. Och tar vi Storskogen då, så blir det en väldigt intressant notering att se här. Men där är det ju 30 gånger vinsten, om inte mer. Och det är klart att det är ganska saftigt för något som inte underliggande har särskilt stor tillväxt, utan där det bara är förvärvad tillväxt. Ja, men det blir väldigt intressant. Och det är ju lite sådär, det har varit. Börsnoteringsfönstret stängdes en stor del av förra året när det var full fart på coronapandemin, och nu så har det lättat, plus att börsvärderingarna är höga och börskurserna har gått uppåt och sådär. Så det kommer då bli en väldig fart på antalet nya bolag här i sista 3-4 månaderna på börsen, det skulle jag tro. Det är roligt, och det är sen vet jag inte om det kommer vara köpvärt, men det är ju fantastiskt vilken börs vi har just i Sverige här, som är kanske den börs som liksom få in flest nya bolag på börsen och där vi har flest bolag noterade i förhållande till vår ekonomi och befolkning. Och så, där. Så det är verkligen ett aktieklondike just i Sverige av någon anledning.
Ja, och man kan ju fundera på det. Liksom, med, det har ju varit en trend som har pågått en tid här, men med liksom, covid och så vidare i USA och Sverige bland annat, så det har ju blivit tydligt att det är många där ute privatsparare som börjar och håller på med aktier. Och den här gången känns det, jag känner att det är liksom retail är här för att stanna liksom, att det är en betydelsefull kraft även framöver i den här skalan som vi har sett på många håll. De kommer inte försvinna den här gången, även om börsen kanske kraschar.
Nej, då ska väl liksom, vi får se vad som händer, men så är det nog. Alltså de som har kommit in på marknaden, och det är ju en kvarts miljon människor, alltså kvarts miljon svenskar som har liksom börjat nyspara här i aktier senaste 15-18 månader. De har ju fått en fantastisk start på sin karriär som börsmätadorer här med en fördubblad Stockholmsbörsen mass förra året. Och ja, det var ju, vi får se om de är kvar. Jag skulle tro det, för de har liksom tjänat så mycket pengar nu, så då är de ju lite mer uthålliga om börsen skulle vända ner. Och jag tycker det generellt sett är bra med ett aktieintresserat folk. Det gör att man blir mer intresserad av samhället och hur världen funkar och vad som händer och sådär. Så jag tror att det är nyttigt inte bara för plånboken utan även för, ska vi säga, hjärnan att vara intresserad av aktiemarknaden. För det är en sån spegelbild på hela vår värld.
Jag håller absolut med, och det är kul att Stockholmsbörsen har ju liksom, den har ju blivit en bredare, börjar ju allt mer liksom spegla kanske näringslivet lite mer i stort än tidigare där det var kanske ganska exporttungt.
Absolut, och det är ju en trend. Det följer ju lite med hur trenden i samhället ser ut, där vi har liksom där exportbolag, där vi har liksom mer konsumtion, mer IT, mer teknik, mer service, mer handel, åtminstone digital handel, och det syns också på börslistorna, och det är jätteroligt. Så det, men ja, jag vet inte, vi får nog kanske återkomma kring när vi får se liksom riktiga värderingar och sånt där. Om vi tar Storskogen då, så har de väl liksom antydigt liksom börsvärdet, men vi vet ju inte riktigt hur mycket pengar de ska ta in och så där, och vad det blir för evigvärde på det. Man får nog avvakta sånt innan man vågar ge någon dom om dem där då. Men är det någonting annat i veckan som du tycker har varit intressant? Börsen generellt, har du någon take på det?
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det känns som att det var lite skakigt, men sista två dagarna har det vänt upp igen.
Men det blir intressant att se, och det ska vi återkomma lite till senare i veckan, men vi har ju ett par räntebesked, och framförallt kanske Fed då, som avgör lite börsutvecklingen här framöver nästa vecka. Eller vad känner du?
Ja, så är det. Det var ju, vi pratade väldigt mycket i alla möjliga kanaler, i tidningen och på tv, NDTV och även på podden om det här Jackson Hole-mötet som var senast med Jerome Powell. Men där marknaden steg ju faktiskt lite när Jerome Powell började prata där. Inte särskilt mycket, men och det sades ju inte så mycket där. Vi får väl se nu hur, om det inte är vid det här mötet ändå i slutet av september här, som det kanske kommer en början på den här tapering då, att man ska minska återköpen av sina obligationer. Och det där ska bli jättespännande, för det är ett oprövat. Så att säga, det har aldrig hänt för att vi har liksom haft den här typen av obligationsköp, och vi har därmed inte haft en situation där vi har slutat återköpa obligationer i sån mängd som kommer ske nu. Och det är lite oklart hur marknaden kommer hantera det där om räntorna, om det kommer så att säga av efterfrågan och utbud på obligationer kommer trycka upp räntan. Hittills har ju det funkat riktigt bra då, utan Fed har ju lyckats trycka ner räntan, den amerikanska tioåringen, till 1,30 ungefär genom sina återköp. Får se om den stiger här. Så det är absolut ett intressant Det kanske är den allra mest intressanta, ska vi säga, händelsen kommande veckorna här för finansmarknaden. Sen har vi då här Kina, vi har ju det här Evergrande som ännu så länge har påverkat börserna i Asien, inte så mycket Japan som faktiskt går riktigt bra nu, men övriga asiatiska börser har ju påverkats kraftigt av den här fastighetssmällen som är på gång då, där det kan bli riktigt stora nedskrivningar hos de som har lånat ut pengar till den här jättelika fastighetsförvaltaren Evergrande i Kina. Men det har inte spilt över till börserna i västvärlden, i Europa och New York något egentligen, utan det har liksom gått isär där. Kina och Hongkong är ner i år, men vi är upp en 25-30%.
Ja, och det kan man väl kanske tolka som ett tecken på att, ja men, investerare är ganska fast övertygade om att den kinesiska regeringen på ett eller annat sätt kommer att kliva in och lösa den här situationen förr eller senare. Kanske genom att ta över Evergrande eller någonting sånt här. Man verkar inte räkna med att man låter den här fastighetsutvecklaren krascha i stil med Lehman Brothers eller liknande.
Nej, så är det väl. Bra. Apropå fastigheter och krascher och sånt där, så har vi ju även fått lite information, eller ska vi säga SBAB, boutlånaren, har varit ute och pratat om bostadsbrist här redan 2027. Det har ju ändå varit liksom ett stående tema i fastighetsbranschen att den kommer gå bra, för att vi har byggt så lite så vi kommer börja bygga nu och det finns en brist på bostäder i landet och sådär. Vad var det som hände där egentligen? Har du koll på det någonting?
Nej, men jag tyckte det var lite spännande. De släppte en prognos här, SBAB, och sa väl att byggandet ser ut att öka väldigt mycket och vi kommer ha en bostadsbrist som är borta redan 2027. Och det lät ju bra, tycker jag. Faktiskt. Men det känns ju som att det kommer vara lite det här problemet kanske som vi hade 2017, om SBABs scenario liksom slår in, att det kanske finns gott om bostäder för de som har pengar att köpa dem för. De som har svårt att köpa bostäder har inte så mycket pengar, har inte liksom möjlighet att låna pengar, kanske inte har en fast anställning och så vidare, man har inte tillräckligt till en insats, och där har man lite svårt. Hur ska kommer den här bostadsbyggandet spilla över på dem? Jag vet inte vad du känner där.
Visst, det är ju ett problem här, men å andra sidan så är jag lite trött kanske också på hur man resonerar kring bostadsmarknaden nu med hur man gjorde förut. Det är inte säkert att det är givet att alla som är 20 år och inte har så mycket pengar ska bo liksom i nya lägenheter, utan man kanske får liksom göra sin bostadskarriär lite som man gjorde förr i tiden, där man inte liksom började med något bra, utan man får liksom sakta men säkert ta sig in på marknaden. Men det är ju ett problem, och den har ju det här, ska vi säga, den tudelade bostadsmarknaden har ju skett liksom dels mellan de som har och inte har pengar, men det har ju skett mellan stad och land också, en annan, alltså de här hiskeliga priserna som är i Stockholm och storstadsområdena nu gör ju att det finns ju ingen från landet som det är väldigt få i alla fall som kan ta sig in på det sätt som faktiskt gick att göra på 90-talet och 00-talet. Men nu är priserna så höga så föräldrarna kan liksom inte ens, om de höjer sina belåningar på sina villor ute i landsorten, få ihop till en rimlig kontantinsats som det, med de priser som finns i Stockholm.
Nej, men precis, och det är inte bara i Stockholm. I Stockholm i absoluta kronor och tals så är ju Stockholm såklart högst värderat. Men även om vi tittar på så kallade residensstäder, alltså större orter med till exempel universitet och så vidare. Vi snackar Linköping, Karlstad och så vidare. Där har ju också priserna gått upp väldigt mycket. Medan kanske närliggande orter då inte har sett samma utveckling med samma prisuppgång. Och det är ju tecken på att kanske, såklart urbaniseringen, men också att de ökar, residensstäderna ökar i pris också, är ett tecken på att det är svårt och har varit ett tag att flytta till Stockholm och köpa en bostad.
Bra. Ska vi titta lite framåt? Vad är det som är på agendan i nästa vecka egentligen, Johan?
Ja, men som du sa, det är tema makro. Vi inleder ju veckan på måndag med att regeringen presenterar sin budget. Så det är väl den stora inrikeshändelsen. Kommer väl inte sätta något vidare avtryck på finansmarknaderna. Det mesta är redan känt på förhand.
Ja, det är ju inte liksom mycket som de har hållit på i flera veckor här och lassa ut en nyhet per dag, och det är olika presskonferenser med olika ministrar och sådär. Så det är väl ingen stor grej. Men det är klart att det blir en helhet då. Men det finns ju, och det har vi ju skrivit också om, att det är en väldigt expansiv budget som läggs här i förhållande till hur stark ekonomin är just nu. Men det är som sagt vad det är val nästa år. Och alla är överens om att man har råd att köra en väldigt expansiv budget. Och då blir det det. Och det är klart att som finansminister vill man ju gärna ge lite till alla. Så det är det som har varit temat under den här budgetprocessen. Så, men som sagt, för börsen så har det inte någon större bäring.
Precis. Och sen så i resten av veckan fortsätter också lite makrotema här. Vi får ju räntebesked från Riksbanken på tisdag. Och sen så följer vi upp det med ett räntebesked från Fed på onsdagen där. Och det är framförallt Fed då, som om vi tittar på finansmarknader i stort, så är det ju det som sätter såklart mest avtryck här kanske under nästa vecka.
Ja, det är det. Det är det. Och det är ju när tapering kommer, den kommer, skulle jag kunna tänka mig, kommer redan nästa vecka. Och sen så är det ju då intressant att se hur de ska återköpa. Engelsmännen, Bank of England, har ju varit ute och pratat om att de ska liksom göra det, minska med en tredjedel under några månaders tid. Och det kanske ligger att även Fed gör sådär, men och det är ju också intressant. Och sen så kommer det ju bli intressant när man så att säga även ska börja höja räntan här. De har ju ändå höjt sin räntebana, gjorde vi förra mötet. Så vi får se här, och det som har hänt sen senaste mötet är ju att ekonomin har fortsatt var väldigt stark. Det har ju varit något bakslag så där på arbetsmarknaden, men de senaste siffrorna vi fick från arbetsmarknaden här i veckan var ju fortsatt väldigt positiva i USA. Med tanke på hur stark ekonomin ändå är och att inte så många, nu klart vi har ju den här delta-varianten som stöker till det lite grann, men det börjar ju ändå bli dags att så att säga strama åt penningpolitiken med tanke på den tillväxt vi har.
Vi pratar om att strama åt, eller vad är det han säger?
Det är lite sådär. Vi får se, men det blir väldigt spännande i alla fall nästa onsdag klockan 8 är det väl.
Precis, och sen så om vi kikar lite börshändelser, så även på onsdag då så har ju Nent kapitalmarknadsdag. Så det blir lite spännande. Man har ju, den här säsongen har man ju tappat Champions League till C-more, Telia det vill säga. Var ju kanske lite otur när Malmö kliver in i Champions League där för Nent då. Men desto bättre nyheter kanske för Telia och C-more.
Precis. Nej, så är det. Och Nent har ju verkligen, nu har de tappat Champions League då, men jämfört när de så att säga knoppades av här och blev ett eget börsbolag, så har det ju verkligen hänt mycket i bolaget. Jag tror att du och jag satt och pratade om att det där skulle, ja det är ju, i och för sig nu är det 2,5 år sedan de noterades, men vi trodde nog att de skulle bli uppköpta, men det har inte blivit, utan de har ju levt ett väldigt starkt liv på Stockholmsbörsen.
Ja, men precis. Men sen ska vi inte glömma bort heller att tipsa om våra andra poddar. Vi har ju Smarta pengar, vi har Digitalpodden man kan lyssna på om man är intresserad av digitaliseringen av näringslivet och våra startups. Och så har vi ju Morgonkollen som man kan få varje morgon. En kort liten nyhetssammanfattning av det viktigaste som har hänt. Och så har vi vår analysredaktionskollegen Viktor Munkhammar och Nils Åkesson som gör Makrorådet. Och där finns det ett färskt avsnitt den här veckan också. Så glöm inte bort att lyssna på dem.
Glöm inte bort att lyssna på dem. Och se till att ha en riktigt skön helg. Dessutom vara en sån här riktig hösthelg. Så då kan man vara inne och lyssna på poddar och ta och läsa böcker inför nästa veckas spännande händelser på framförallt makroområdet.
Eller spela dataspel.
Eller spela dataspel. Om man befinner sig i Europa, inte i Kina, för där är det begränsningar nu hur många timmar man får spela, eller på gång i alla fall. Ja, spännande. Men vi får tacka för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd, och hoppas ni återkommer nästa fredag och lyssnar på oss igen. Tack ska ni ha. Hej då.
Hej då.
Ser du en möjlighet på marknaden?
Upplev trading hos IG genom att handla deras turbovaranter Turbo 24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo 24 kan du handla aktier från 8 olika länder och runt 70 företag. Ta position i samma plattform som du handlar index, råvara och valuta. Upptäck IG:s tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.